Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa. Då är det dags för NHL-podden igen. Det är avsnitt nummer 105 räknar vi till. Och jag säger varmt välkommen också till Per Bjurman i New York. Läget?
Jo tack, det är okej. Men som kanske hörs på min röst så är jag lite förkyld. Det är den årliga Stanley Cup-förkylningen som alltid kommer när man reser för mycket, sover för lite, stressar för mycket och så slänger in en annan ett annat party mitt i det.
Ja.
Så säger systemet ifrån till slut. Så nu har jag först hade jag ont i halsen och sen var snuvig och hostig och nu har jag satt sig på rösten.
Ja.
Men luftrören just som det går över. Det är ingen fara.
Nej. Nej, du hade en bra jämförelse vill jag ändå säga inför på den, att du tycker att det låter lite grann som Guy Boucher som jag tog över åtta va här nu.
Så att, ja, jag har fått lite basröst jag har. Men vi ska väl kunna ta oss igenom det här ändå.
Ja. Det löser vi. Det är ju precis som Guy Boucher säger. You gotta be relentless, play hard.
Ja, det är det som gäller.
Ja, exakt. Det är resilience, det är liksom never give up. Så att vi får köta på det så gott det går. Men vi kommer bland annat prata om lite sådana grejer. För att förutom att vi naturligtvis ska sjuga ner och ta oss an alla slutspelserier och det faktum att vi vet vilka lag som kommer mötas i den östra konferensfinalen här. I natt när vi spelar in så möts Sharks och Predators i den avgörande kampen på den sidan och vilka som får möta Blues. Men vi måste ju börja, precis som förra veckan, med att konstatera att det har hänt en hel del annat för klubbar som inte är med och spelar längre. I deras front office och på tränarsidan och lite sådana grejer som vi inte bara kan låta gå obemärkt förbi här. Precis som förra veckan känns det som att vi får börja med en viss, vad är det du kallar han? Fridolf?
Lille Fridolf. Är det något som din generation inte känner till, den karaktären?
Ja, det,
jag vet inte vad det är för något, det är en sån här svensk...
det känns som en sån här grej som...
Klassiker.
Ja, det känns som en sån grej som min farsa brukar dra referenser om och så är inte jag riktigt med på noterna med.
Åsa-Nisse typ. Så.
Ja, just det. Ja. Jag brukar köpa 91 till min farsa, då blir jag jätteglad.
Ja men Lille Fridolf för 91 är samma grej lite.
Ja.
Ja, i alla fall. Mm. Han behövde inte gå arbetslös länge.
Nej.
Han fick sparken från Anaheim och precis som han fick sparken från Washington så hade han jobb direkt. Det var ju, de slogs ju om honom kan man säga.
Ja, det, precis. Bruce Boudreau alltså. Det var ju som vi konstaterade förra veckan att det här är en, dels så visste vi att efterfrågan skulle vara stekhet. Det här var ju den bästa tränaren på marknaden just nu när Anna faktiskt valde att göra sig om honom. Och sen som han själv, hans historia, sen när han var 17 år så har han knappt gått arbetslös en enda dag nästan. Det, precis när han blev sparkad från Washington där för 5-6 år sedan så var det ju samma sak. Då var Anaheim där och högg han direkt. Och han kände ju själv att han vill inte vara arbetslös. Han blir rastlös då helt enkelt. Så att han vill ha klart med jobb och han vill göra rätt för sig. Han vill inte gå runt.
Ja, han hade fått lön då eftersom han fick sparken. Han hade år kvar på kontraktet. Men
ja.
Både Calgary, Ottawa och Minnesota var ute efter honom. Kanske någon till som inte har sparkat sin tränare än. Men han valde till slut Minnesota då, där han fick ett fint kontrakt med $3 miljoner om året i 4 år.
Ja.
Och exakt. Hamnar hos Jonathan Ekelivs andra lag, Minnesota Wild.
Ja, jag vet inte om jag vill påstå att de är det, men det har väl blivit så på det viset som jag har oförtjänt hyllat Minnesota i flera år i rad här, utan att riktigt få någon effekt på det på isen för dem, deras skull så att säga. Men ja, jag vet inte riktigt då, om... Alltså jag kan ju förstå hans val då, för dels så var ju här det bästa budet rent ekonomiskt. Och Chuck Fletcher satte sig på ett plan till Kalifornien så fort han blev sparkad i princip.
Ja, och de var väldigt eager.
Exakt, och inledde den här processen så fort han fick möjlighet att kunna prata med Boudreau liksom. Och sen är det klart att av de här lagen så är ju Minnesota har väl det kanske bästa laget på pappret just nu. Och de har ändå ett antal raka år när de har gått till slutspel. Och det finns pusselbitar där som är spännande och intriguing liksom. Jämfört med till exempel Calgary och Ottawa som kanske har lite mer projekt sådär. Men samtidigt vet jag inte om jag är helt... alltså det här är ju det svåraste uppgiften Boudreau har, känner jag, att ta sig an. För att jag menar, i Washington hade han ett extremt bra lag på pappret med Ovechkin och Bäckström och den här typen av killar att luta sig mot som gjorde extremt bra, i alla fall i grundserien. Och samma sak, Anaheim hade ju ett så komplett lag i år, inte minst att både du och jag tippar dem som Stanley Cup-mästare.
Mm. Nu har han, han har haft såna stjärnor där också i Getzlaf och Perry.
Exakt, exakt. Men nu har han ett lag som haft svårt, som spelar framförallt i den kanske tuffaste divisionen i NHL. De har en konstig situation i laget vad gäller åldern på spelarna. Det är de här lite äldre killarna som fortfarande, som liksom borde fasas ut här snart, men som fortfarande ligger i toppen av interna poängliga som Koivu och Pominville och sådär. Medan Coyle, eller kanske framförallt Niederreiter, Zucker och de här killarna inte riktigt Granlund inte riktigt har klarat av att genomföra en generationsväxling fullt ut. Och de har inte så mycket prospects på gång heller underifrån som många andra lag. Till exempel Calgary och Ottawa. Så att jag vet inte om det här är,
men det
är så givet.
Den kanske kommer att spela helt annan slags hockey nu som passar dem bättre. För att det, efter alla år av ganska tillknäppt stil och image framförallt. Ja. Så känns det som att Minnesota kanske får en helt annan profil med Bruce Boudreau.
Absolut.
Och det tror jag kan behövas där. Lite glamour.
Ja, ja exakt. Ja, det kan jag i och för sig hålla med om. Köpa det argumentet. Och sen så tror jag att Boudreau ändå övertygades lite extra om Minnesota. För att de spenderar ju verkligen till lönetakt också. De spenderar inte bara pengar på honom själv med en god bra lön. Utan de är ju beredda. Och, till skillnad från till exempel Ottawa Calgary som ju har lite interna lönebudgeter under gränsen där. Alltså här Minnesota är ändå råd att satsa ordentligt för att ta hem en Stanley Cup. Liksom. Och han sa ju själv på presskonferensen att han tror att det är rimligt att anta att Minnesota kan vara en contender. Alltså kan ha sin första Stanley Cup-titel inom 2 år, sa han.
Ja, så att, ja vi får se. Det är något som inte har riktigt har blivit förlöst det där. Det har känts så några år att de borde vara en contender, men de går aldrig långt i slutspelet.
Nej, precis. Det tar ofta stopp där faktiskt ganska tidigt. Och det, ja, backsidan är ju riktigt bra där med Suder och Brodin och Scandella och Spurgeon och Matt Dumba och allt vad de har på gång där. Mike Riley och sådär. Och sen så har de ju hyfsad bredd, men de kanske i sin tur saknar lite spets.
Alltså. Det gör de ju. Han var tydligen väldigt angelägen om att få besked om att Zach Parise kan fortsätta spela trots sin ryggskada.
Ja,
det vill han ha besked om. Och det fick han. Så han tänker tydligen luta sig mycket mot Paris.
Ja, för det kan jag faktiskt Minnesota skylla lite på den här säsongen. På ett förklarligt sätt. Att Zach Parise hade såna enorma problem med skador den här säsongen. Det är klart när ens bästa spelare inte är tillgänglig på det viset som man kräver. Så är det svårt att ta sig igenom Central Division. Liksom.
Skylla. De har inte gjort fast. Går man till slutspel som Central lag så har man gjort det bra.
Ja. Ja, exakt. Ja, jag tycker som sagt alltså, när de får till det där i Minnesota, när de spelar sin bästa hockey och som känns som en hockey som Boudreau kan vidareutveckla i allra högsta grad, så är de ju bra. Så de kan vara som bålgetingar i offensiv zon. De kan hitta snabba lösningar ute i egen zon och inte sättas under press på det viset som de kanske gjorde delvis den här säsongen. Men de
kan du inte säga Minnesota en gång till? Du säger det så roligt.
Minnesota?
Ja.
Jag säger i alla fall inte Minnesota.
Ja, men gör det.
Minnesota.
Ja. Minnesota. Det blir intressant att se. Men nu ska vi inte prata mer om Lille Fridolf.
Nej. Nu
det är fler tränare som sa att Ottawa var ute efter honom. Men vände sig sen till Guy Boucher som vi har pratat om i flera år. Att han förmodligen skulle få jobb någonstans.
Ja.
Han har känts som den som inte är i NHL som... har varit hetast.
Exakt. Ja. Som faktiskt Toronto...
Kommer du att stå ut med att jag sitter här och hostar?
Ja, vi får ta det, vi måste ju få till en podd. Det är ju så det är att vara Stanley Cup-reporter där borta när man flyger runt så här. Då kommer förkylningen till slut.
Blir du arg? Du blir ju ondskan.
Nu är det ondskan som kommer. Nej.
Nej.
Nej, vi kör på.
Ja, Guy Boucher. Och han får assisterande Mark Crawford kommer hem också.
Ja, det var lite oväntat faktiskt att de plockar båda killarna från Schweiz där.
Ja.
Och ja, jag blev lite förvånad. Mark Crawford känns ju inte som att så som han kände honom när han var NHL för ett ganska bra tag sedan nu. Så var han ju inte en kille som jag trodde skulle acceptera en ass-tränarroll.
Nej, precis.
Han var ju en hetlevrad snubbe som ju, vi minns ju alla den här Todd Bertuzzi-skandalen där han ju i allra högsta grad ryktas vara delaktig.
Ja.
Och så där. Det behöver vi inte dra upp igen. Han har varit i Schweiz några år nu och gjort det faktiskt bra. Vunnit någon mästerskap där och vann någon Schweizisk Cup såg jag den här gångna säsongen också. Men nu accepterar han alltså en lite annan roll än vad jag trodde han skulle
se. Ja, han känns lite för auktoritär för det. Men han vill hem till NHL helt enkelt.
Ja.
Det är beroende framkallande. Men Boucher då, vad tror du om honom? Står han för samma hockeyfilosofi fortfarande? Håller han på med sin konstiga trap-variant och så?
Det är jag inte säker på att han vidhåller direkt. Och det släppte han ju faktiskt lite i slutet av Tampa Bay-tiden också.
För det känns det inte som att han har material till Jotta att hålla på med.
Nej. Alltså, min uppfattning om Boucher det är ju att han är väldigt taktiskt intresserad och skicklig. Och han har ju mycket grepp och grejer för sig. Och han är väldigt strukturerad coach. När man pratar om system, you gotta stick to the system. Så det gäller verkligen i hans lag, inte bara 1-3-1 utan överhuvudtaget, att han har en väldigt initierad liksom detaljerad spelsätt han vill sätta och som ska följas. Och då är det här you gotta play hard, resilient everybody, relentless. Han är ju en motivator också, han är ju riktigt sån.
En vad?
Ja, men
en motivator? En, så säger man
motivator.
Jaha.
Minnesota. Nej, han vill.
Du är en riktig motivator du, Jonathan.
Ja. Nej, men han har ett sätt han ska följa och sen vill han att alla spelare följer det 100% och ger 110% i alla matcher. Liksom.
Ja.
Man vet vad man får ungefär ändå tycker jag.
Det ska bli intressant att se hur det fungerar ihop med Erik.
Ja.
För det är ju det är hela nyckeln i åtta.
Ja, absolut. Jag är lite orolig för det. Faktiskt för just Erik Karlssons skull där, för att det var jag under hans tid i Tampa Bay, vilket var en ganska liten period att bedöma på med tanke på att det var ju bara drygt 2 säsonger. Så var det ju verkligen inte backarna som producerade direkt. Det var ganska liten produktion från backhåll faktiskt. Och Victor Hedman hade ju svårt att ta nästa steg under Guy Boucher. Det var ju först sista åren här under John Cooper som han har blommat ut totalt.
Å andra sidan hävdade Boucher, det minns jag tydligt därför att jag frågade honom när de spelade konferensfinal 2011, vilket de ju faktiskt gjorde.
Ja.
Så hävdade han ju då att nyckeln var att Victor Hedman hade tagit så stora kliv framåt och var så bra.
Ja, han var ju riktigt bra i det slutspelet. Det var ju, Mattias Öhlund var ju med på den tiden också.
Ja, det var han.
Men då var det mycket cred till Hedman för att det var liksom hans första genombrott i NHL, men sen så hade han 2 dippsäsonger ordentligt efter det. Och vi kommer ihåg VM 2012 på hemmaplan till exempel och jag tycker och han är en annan kvalitet som Boucher har som också har lite grann med hans strukturtänk och hans förmåga att ändå få spelarna att köpa vad han vill få ut av dem. Är ju powerplay alltså. Tampa Bay hade ju ett riktigt bra powerplay under Boucher. Det var ju mycket på grund av spelarmaterialet också då, med Le Cavalier och Saint-Louis och Stamkos och så. Men innan dess när han vann ju AHL, innan han kom till Tampa så var han ju coach of the year i AHL där hans lag hade gjort 70 powerplay mål under en säsong. Och året innan dess då var han ansvarig för Kanadas junior VM-lags powerplay som gjorde 21 powerplay mål i en JVM-turnering. 21 powerplay mål, det är väl 7-8 matcher. Det är sanslöst. Så att han har ju alltid fått cred för att han kan sätta ett powerplay och han kan sätta ett spelsystem. Liksom. Och han är en motivator som jag säger.
Ja, intressant.
Och
men då har vi fort. Ja, förlåt.
Jag vill bara säga också att det var många Ottawa-fans som var lite besvikna på att det inte blev Boudreau, för de hade ju alla hoppades ju på det redan innan han fick sparken av Anaheim, att Julien eller Boudreau hoppades de ju skulle bli tillgänglig. Mm. Och sen så tycker man ju då att när det har varit så mycket snack nu om förändring, ingen sitter säkert och nu måste vi satsa och göra om här från som Melnick, ägaren där, snackade om. Och sen så lyckas man inte få Boudreau, mest på grund av vad det ryktas om då, pengar, att de inte hade råd att matcha Minnesotas bud. Men på ett sätt så kan jag förstå det också, för att de sitter ju fortfarande och betalar lön till Paul McLean till och med. Hans kontrakt hade inte gått ut, fortfarande inte gått ut med Ottawa, trots att han fick sparken för 2-3 år sedan nu. Dave Cameron måste man ju betala lön till också, så att de betalar ju redan 2 coacher.
Ja, men det kanske ändras om McLean får nytt huvudcoachjobb.
Just det.
Och det kanske han får, det är för att Calgary och Anaheim har ju fortfarande inga nya coacher då.
Nej.
Och McLean har ju varit helt kandidat för att ta över huvudansvaret i Anaheim, men nu går ju ryktet att Mike Geo är högaktuell också. Det skulle ju vara lite speciellt. Då byter i så fall Anaheim och Minnesota-tränare som Rangers och Vancouver gjorde här för några år sedan.
Ja, det är en intressant rokad där alltså. Och blir det inte Joe då blir det som du säger, då kanske det blir McLean som vi var i Ottawa tidigare. Så det är verkligen karusellen som är igång.
Säger man Joe?
Ja, det. Jag har ingen auktoritet uttaget när jag kommer till uttal. Alltså.
Inte jag heller. Men Johan, vår vän, får rätta oss med det här.
Ja, det får jag. Det får jag. Ja, men...
Sveriges man i Minnesota.
Ja, ja, men det har kommit ut att både Ottawa och Calgary har sökt om tillstånd att få intervjua Gio, säger hon nu.
Ja, vilka byformar vi är. Vi kommer inte ut av. Och jag bor här.
Ja, ja, det kommer aldrig bli bättre, känns det. Det är kört.
Nu lät det nästan som Håkan Hellström. Det kommer aldrig vara över för mig.
Nej, precis. Ja, det. Ja, nej. Men ja.
Du hör det, jag har lite feber också tror jag. Så det är fria associationsbanor idag.
Ja, men det uppskattar jag.
Det gör du.
Det är lite Håkan Hellström här och lite allt möjligt. Lille Fridolf där. Så att...
Men du, nu ska du få prata lite själv. För jag måste, säg något du tänker prata om.
Ja, men ska jag prata lite om, är det dags för snusen eller? Är det dags för kaffe?
Nej, jag ska gå och hämta lite vatten och jag ska snyta mig.
Ja. Ska jag snacka lite om John Shaker så kan du få fylla på?
Nej, det vill jag vara med och prata om.
Okay, ska jag prata lite om...
Prata lite mer om Calgary, vad de ska göra.
Prata lite om Calgary? Ja.
Spekulera lite.
Jag spekulerar lite.
Inom en minut.
Ja. Mm. Ja, Calgary, där är jag... det är ju Brian Burke som sitter och rattar där. Och där har vi ju... Det har inte, tycker jag, inte varit en riktigt tydlig indikation på vem som ska ta över den rollen där, med att det finns många tränare ute på marknaden som har en koppling till Burke, som ju ofta brukar vilja plocka in någon snubba han känner till. Och det är inte så intressanta namn egentligen. Det är ju Randy Carlyle som man vann Stanley Cup med i Anaheim 2007. Och det är väl Ron Wilson och kanske några till. Men det är ju old school killar. De har just gjort sig av med en riktig old school coach i Bob Hartley, så jag tycker nog inte att Calgary ska gå i den riktningen nu, utan jag personligen till och med skrivit upp här någonstans, jag gör ett litet körschema här, att jag tyckte att Boudreau, att det hade varit mest spännande om han hade gått just Calgary alltså. Där det finns potentiella och redan nu stjärnor i NHL. Jag menar, Johnny Gaudreau är så pass bra redan nu att han slutar topp 5 i poängligan. Och de har Giordano och de har TJ Brody. Det är egentligen målvaktssidan där som måste lösas. Och lite mer rutin på spelarna. Men Calgary tycker jag är kanske det intressantaste projektet att ta sig an här. Där finns det...
Hallå, vad har du sagt nu egentligen?
Ja, nu har jag pratat mycket Calgary här. Och jag tror att den divisionen är...
Svaran, har du pratat skit om mig, frågar jag?
Nej, det har jag inte gjort. Jag har bara pratat Calgary.
Ja. Så att, har du kommit fram till något namn de borde ta?
Nej, det var ju lite dåligt med det. Jag har namedroppat mycket. Det jag mest kom fram till var väl att jag tycker att Bruce Boudreau skulle ha valt Calgary.
Ja, intressant lag för honom ändå. Jag kan hålla med om det.
Ja, precis. Jag tycker de har så mycket. Det är egentligen målvaktssidan som är det stora problemet och rutinen som de inte har än så länge. Men det finns väldigt mycket pusselbitar som är spännande där som jag skulle tycka var intressant att ta sig an om jag var en högt aktad NHL-coach.
Ja.
Jo. Men apropå det, apropå jag, alltså mot all förmodan som NHL-coach, så är det ju lite sjukt det här med John Shaker som är ett år äldre än mig.
Och, ja, som, han har alltså blivit utsedd till ny GM i Arizona Coyotes.
Ja.
26 år gammal. Ja, det är... Bara ett år äldre än du. Det är en skrämmande tanke att du skulle få bli general manager någonstans.
Ja, det skulle vara fullständigt livsfarligt alltså.
Ja, men han är alltså en sån whiz kid med advanced stats,
ja,
från början. Men exakt, har jobbat i organisationen och gjort så starkt intryck då. Så när Maloney nu fick sparken så får han det här jobbet. Och allt det där är ju spektakulärt. Tills man läser lite mer mellan raderna så har det framgått att Dave Tippett kommer att få ett oerhört mycket större inflytande i den nya organisationen.
Ja.
Exakt. Ändå om du har läst det.
Jo, och det kan man ju tolka också med tanke på att han skriver alltså ett femårskontrakt, gjorde han väl tippet.
Ja, och kommer att få en mycket mer större roll i frågor om personal och så.
Exakt. Och det känns som, det känns spännande på det viset, för att det här nu är, för det är inte helt vanligt att en tränare får så här stor roll även lite i front office på något vis, för han kommer ju, han har ju fått någon titel eller också som vice president eller något sånt där, och hockey operations eller någonting. Ja. Plus att han är tränare. Och i allra högsta grad, det kommer vara liksom lite delat ansvar med Shaka om alla general manager beslut. Alltså han kommer ha väldigt mycket att säga till om i spelarrekrytering och förlängningar och sånt där också. Tippet.
Precis.
Och det är verkligen, blir det intressant att se, för nu möts ju old school med framtiden lite grann. Det är ju Tippet med hans rutin, med hans otroliga hockeyöga, hans hockeysens liksom. Som möter Shaka, som ju är lite av en renodlad statistiknörd. Alltså, som har utvecklat företag som bara samlar och gör grafer av statistik. Liksom, och som nu ska sättas mot Dave Tippetts hockeyögon. Liksom.
Mm.
Det blir faktiskt intressant, tycker jag.
Ja, och jag tycker... De flesta skulle väl tro att jag som har fått rykte om mig som old school karaktär här, jag tycker att det är vansinnigt att den här unge mannen får en så framskjuten position. Men tvärtom, jag tycker det är lite spännande att de bryter mot normerna och gör något sånt här helt oväntat. Jag tror att det kan behöva skakas om lite bland the good old guys som styr. Jag är ju faktiskt ingen Brian Burke.
Nej.
Jag tycker att det känns spännande. Mm. Det är ju förstås lite, alltså, som GM har man inte bara ansvar för att sätta ihop ett lag, men man har ansvar för ett jävligt stort miljonföretag.
Ja.
Så det är lite speciellt. Samtidigt tycker jag det framgår av hela den här David Tippett grejen att han och Maloney kanske inte kom så bra överens som man har trott.
Nej.
Det känns ju så när Tippett tillskansar sig en sån här mycket större roll.
Ja, exakt. Och samtidigt så har ju liksom Tippett, det har inte riktigt varit uttalat heller, men det har varit rykten under ett par år tycker jag att han börjar liksom närma sig lite den här general manager-rollen själv också, att det har snackats om att han kanske inte vill vara tränare i framtiden utan han vill bli general manager istället. Mm. Och nu blir det någon slags både och lösning här faktiskt, för att han är ju lite general manager nu i den här rollen han får. Ja. Och får ett enormt förtroende med tanke på att de skrivit femårskontrakt redan nu. Liksom.
Ja, det ska bli intressant för dem att se vad de tar vägen med det här.
Ja, det tycker jag också. Och alltså Arizona är ju ett, det är ju, alltså vi trodde att de skulle sluta tok sist den här säsongen i NHL. Det var ju, kändes som den allmänna förväntningen. Men de gjorde det helt okej. Okay. De var ju till och med nosa på playoffplats in i februari i princip.
Ja, det var ju för att så många av de här unga tog så stora steg direkt. Det var att lita på en gång.
Ja, exakt. Och som exakt som Max Domi och Anthony Duclair som bara första säsongen är platsar i topp 6 utan problem.
Ja.
Och backsidan som var bättre än väntat. Och Mike Smith och han Luis Domingue som faktiskt stoppade pucken. Och de har ju mycket, deras prospect pool rankas ju topp 3 av nästan alla sådana här företag som rankar framtiden för NHL-lagen, så de har ju mycket på gång också. Dylan Strome till nästa säsong till exempel. Så att,
precis.
Så att, det känns som att det här är extremt liksom intressant för nytillträdd front office här, i alla fall i Shakers fall, och ta sig an och jobba med.
Jag blir nervös varje gång jag hostar. Jag tror att du blir arg. Det känns som du blir irriterad, men jag kan inte göra någonting åt det, Jonathan.
Nej, det kan du inte. Det kan du verkligen inte göra. Det förstår jag. Det är ju, du är day to day with the flu, men du, det är slutspel, då kör man ändå.
Ja, så day to day är precis vad jag är.
Ja. Men och det måste jag också bara säga, att vi, när Meloni blev sparkad här, så hade vi det avsnittet, när det kom fram, så var ju både du och jag lite sådär smyg. Ja, vi var lite ifrågasättande och tyckte det var dåligt, och tyckte att Meloni, han, varför sparkade med honom, och vi talade gott om honom och tror att han kan få ett nytt jobb här ganska snart. Men ja, då sa ju Arizona, som en del av motiveringen var att de ville byta, de ville, och det visste vi inte riktigt hur vi skulle tolka dem, men nu har vi svaret att de ville ha ett nytt sätt, ett lite nytt, nyare, fräschare sätt att se på hockey in i sin sportliga ledning. Och ja, även om Meloni gör det bra, så får man säga att det löftet uppfyller de verkligen, för det här är verkligen något nytt i alla fall.
Ja, jag, även om jag tycker om Meloni och hoppas att han får ett nytt jobb, jag tycker han har gjort det, med tanke på vad det har varit för slags situation där ute, så tycker jag han har gjort det fantastiskt bra.
Det tycker jag också.
Men jag har inget emot, alltså, jag tycker det är lite spännande att de tar ett sånt nytt steg. Det är säkert fler som kommer att följa. De har ju någon sån uppmärksamma kille i Toronto också.
Kyle Dubas, ja.
Ja, nu kommer inte han att ta över från Lou i första taget. Men det är intressant att sådana unga människor får komma in. Det får inte stagnera och bli bara samma gubbar ut och in som byter klubbar.
Nej. Det här blir verkligen lite av ett test för att se hur mycket man kan påverka ett lagbygge genom att kolla på statistik och så här. Det blir lite mandomsprov för hela den här nya vågen av statistik.
Med betoning på mandomsprov. Tänk om de skulle våga ta ett sånt steg, så öppna dörrarna för lite kvinnor också i ledningen i den här grabbklubben.
Ja, det finns inte överflöd av den, på den fronten direkt.
Det skulle vara intressant att få liksom annorlunda perspektiv. Jag tror på sånt.
Ja. Ja, men det blir och bara nu i sommar, nu och se vad han kommer hitta på här, och vad de gör med lagbygget, för de har mycket intressanta pusselbitar att leka med. Så att det ska bli kul det kommer ett av de mest intressanta lagen att följa, vill jag påstå.
Kommer. Yes, Jonathan, men nu ja, ska vi ta oss an det som pågår, det infernaliska, enastående, otroligt underhållande som pågår. Jag har fått inte bara vanlig feber, jag har verkligen slutspelsfeber. Jag tycker det är fantastiskt att följa när det drar ihop sig så här som det har gjort nu i andra omgången.
Exakt, det har det gjort på många håll och kanter. Vi har fortfarande en Game 7 kvar i natt när vi spelade in, när vi hade en alldeles nyligen, och vi hade en mycket spännande Game 6 i Pittsburgh, Washington också.
Ja,
det är infernaliskt, som säger. Allt står på
spel. De här matcherna som betyder så mycket, alltså det finns fan ingenting i världen som är lika exalterande.
Nej.
Och spännande att vara med om. Det är som hela, allting annat försvinner. Man får totalt fokus på det här.
Ja, du lyckas ju klämma ur dig blogginlägg på 30 000 tecken med olika synonymer för hur laddad du är. Så att då finns det en hel del laddning i kroppen, så att säga.
Ja, det gör det. Men alltså, nu ska vi säga att du inte bara har laddat med hockey. Det är häromkvällen när jag satt och försökte koncentrera mig, så regnade in telefonsamtal och sms från en konferens utanför Stockholm där Youngblood deltog. Och jag fick mer än att sluta med hockey nu, prata med oss. Ni hade fest efteråt, du och några ärrade veteraner.
Ja, precis. Tyvärr så var det inte full fokus på hockey just den natten, det får jag konstatera. Den sportbloggkonferensen handlade om lite annat, framförallt framåt de natten timmarna där. Mm. Så att jag har inte varit i min bästa form här de sista timmarna.
Ja, S-quarter bara står...
Ja, men nu är jag tillbaka i alla fall.
Ja, det där vill du inte prata om riktigt.
Ja, det
sägs att du till och med vaknade i en säng med två gamla rävar från Sportbladet-redaktionen.
Ja, det, jag vet inte riktigt hur det gick till. Jag vaknade med en märklig situation i mitt sovrum där. Så, ja, jag har inte så mycket att säga tillägg om det heller. För jag kommer inte ihåg riktigt hur det gick till på alla sätt.
Nej.
Ja.
En rookie-middag typ.
En rookie-middag kan man konstatera att det var.
Apropå rookie-middag så var jag här förra veckan i Nashville och gick åt på The Palm.
Ja, just det.
Där du verkligen åt din rookie-middag i NHL.
Ja, där jag, exakt. Då var jag verkligen släckt efter den middagen. Alltså.
Ja, då hör du. Men det var lika trevligt nu. Jag hade mycket angenämt kväll. Ja. Jag vill bara säga det. Jag tänkte på dig när jag var där. För inte tar om hur mycket jag tänkte på när jag stod inne i Nashvilles omklädningsrum och såg kruppmärket.
Ja, just det.
Det stod jag var nostalgisk och tänkte på det. Du stod där och hela Nashvilles backuppsättning började skrika åt dig.
Ja, jag kan fortfarande vakna mitt i nätterna och se Shea Weber stå och skrika. Hans ögon inspärrade.
Du var helt tillintetgjord.
Ja. Och den snälla presschefen som faktiskt var snäll därefteråt också, men som jag trodde inte han hade det i sig, men han hade ju en blick där han kastade mot mig också, så att.
Ja.
Men ja.
Ett Ekeliv moment.
Ja, ja, jag har lite att lära fortfarande. Men yes.
Ja, men du, nu förlåt, nu var det en utsvävning igen.
Ja.
Som inte liknar någonting. Ja, vi har alltså tre serier klara, två serier. En serie klar, en konferensfinal klar. Och en blir klar också, som du konstaterar. Men om vi börjar i öster så är det klart att det blir Pittsburgh mot Tampa.
Mm.
Om vi börjar med Tampa då, de var klara först. De vann till slut med 4-1 mot Islanders. Och är nu alltså i konferensfinal på bara behövt spela 10 matcher.
Ja,
det är ganska imponerande.
Ja, det får man säga. Och det hade jag absolut inte trott inför slutspel. Och det vet ju alla som vet att hörde att jag tippade 4-2 till Detroit redan då. Jag tippade mot Tampa mot Islanders också. Jag brukar i och för sig tippa mot Tampa. Men alltså med de här förutsättningarna, med både Strålman och Stamkos borta. Och en väldigt ojämn säsong med mycket drama. Och väldigt lite fokus faktiskt på det sportsliga. Att de ska vara i konferensfinal efter 10 matcher i slutspelet, det är ju... Det trodde jag inte att det fanns i de där grabbarna faktiskt.
Nej, men det gjorde det. Och de har ju faktiskt imponerat väldigt genom att spela... det finns ju de som hävdar att de till och med har spelat bättre slutspelshockey i år än i fjol. Mm. Och då var de som sensation i fjol, trots de här skadorna då. Mm. Jag tycker man kan bromsa lite, även om Detroit och New York Islanders har gått till slutspel... så har de inte bjudit riktigt så avancerat motstånd som andra har. Alltså, av de lag som nu går till konferenserna så är det Tampa som har haft klart lättaste resan. Det tror jag vi kan slå fast.
Det kan jag definitivt skriva under på. Mm.
Även om de tidvis... Alltså, dels har Bishop imponerat. Dels har ju offensiven emellanåt varit lika... sensationellt explosiv som i fjol med Kucherov i förgrunden.
Ja.
Och så har Victor Hedman som har fått tag i rena rama Duncan Keith-ansvaret. Återigen var det fantastiskt. Det känns som Victor, ju längre de går i slutspelet, desto bättre blir de.
Ja, det blir bara mer och mer uppenbart för varje match i slutspelet som går egentligen.
Ja.
Och det är bara att konstatera. Till och med en sån som Matt Martin som vill tackla mest i hela NHL och är bland de jobbigaste spelarna att möta. Till och med han sa ju efter när de åkte ut där Islanders, så att det är bara att lyfta på hatten åt Hedman. Han är skitjobbig att möta. Han är så stor, han har sån, men ändå sån enorm skridskoåkning. Han täcker ju hela isen när han är ute på plan i princip.
Ja.
Så att han gav ju en enorm stor eloge faktiskt till Hedman. Det gjorde även Capuano tränande. Så att, och vi minns ju alla hur det var förra året när Patrick Kane sa samma sak. Trots att Chicago vann Stanley Cup så var ju Kane så att det var inget kul att möta Hedman.
Nej, men det är också i ögonenfallande att han har ju varit bra under grundserien också, men inte lika liksom spektakulärt bra. Nej. Som han blir så fort det blir slutspel.
Nej.
Men det där är ju en jävla bra egenskap. Det är nu man ska vara.
Exakt.
Som bäst.
Exakt, det där är verkligen något att lyfta fram. Plus att jag tycker det är kul att se alltså, nu under slutspel också, för att John Cooper jag gillar ju egentligen inte att... Det är inte riktigt hans stil att gå så mycket på enskilda spelare. Han gillar ju bredd, han gillar ju att fördela minuterna. Men nu med Strålmans skada har han varit mer eller mindre varit tvungen att ge Hedman upp mot 30 minuter per match. Så han är ju inte i närheten av det i grundserien. Då kan ju Hedman i vissa matcher nästan vara under 20 minuter bara för att han vill fördela speltiden så jämnt mellan backparen. Men nu när Hedman faktiskt får spela så där mycket så blir han ju så uppenbart extra tydligt hur viktig och dominant han är. Och hur bra han är. Och en back växer ju också med speltid och förtroende. Förstås. Ja.
Och nu verkar det som att Anton kommer tillbaka då. Han har börjat träna på riktigt och det skulle förvåna om han inte spelar första matchen på fredag då.
Det tror jag att han gör faktiskt. Och han har ju delvis på de här träningarna parat ihop med Hedman igen också. Ja. Vilket ju tyder lite på att nu är det dags att återförena dem. När det vankas konferensfinal.
Och Stamkos är också lite på gång. Och när jag har pratat med Victor redan innan slutspelet började så var ju beskedet att de hade svetsats samman av det som har hänt och gett sig tusan på att de ska gå så långt så både Anton och Stammer kan vara med igen. Få ja. Spela slutspel.
Ja, exakt. Det var det precis. Det har du nämnde du i podden också att de har sagt till den. Liksom. Det ansvaret har de löst. Men nu är de i princip där. Så.
Ja.
Annars skulle jag säga med Tampa Bay också bara MVP-aktigt som man nästan måste nämna Hedman här så tycker jag ändå att den viktigaste spelaren som gjort att Tampa vunnit i bara 10 matcher. De hade aldrig gjort det utan Ben Bishop.
Nej, det skulle jag också säga. Han har ju stulit vissa matcher.
Ja. Alltså till exempel den tredje matchen, den första bortamatchen uppe i Brooklyn. Då tyckte Islanders var otroligt bra. Det var nästan det var utspelning faktiskt de långa stunder i den matchen. Ja. Men det var och det blev alltså 5-4 till Tampa i förlängning, men alltså, och trots det tyckte jag Ben Bishop var bästa spelaren i laget trots att han släppte in 4 mål. För att han räddade många extremt svåra lägen i den matchen och höll kvar Lightning liksom. Och sen var det tvärtom då, att Greiss inte kunde liksom rädda Islanders i de viktiga lägena. Han släppte in lite för enkla mål överlag i den här matchen. Och den matchen, framförallt Game 3, den ska inte Tampa kunna vinna liksom. Det är för enkla mål de gör framåt och Ben Bishop är helt galen och räddar dem många gånger då. Så att,
jag var ju lika avgörande matchen mot Detroit var han ju också en match som han.
Exakt, då var det faktiskt så att spelmässigt så var Detroit också bättre i stunder av den matchen. Men då var det Ben Bishop som gjorde att Tampa kunde knyta ihop det redan efter 5 matcher.
Så att, vilken lyx de har med all den här vilan. Så de har bara behövt spela 4 bortamatcher. Ja. 2 mot Detroit och 2 mot Islanders.
Det är bara 2 bortaresor också, alltså flyg dit. De behöver inte flyga tillbaka någon gång.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Så att,
ja. Men nu kommer de att få betydligt tuffare bullar och försöka ta hand om.
Det får man säga. Det är jag säker på.
Uttryck. Ja, det kommer att bli jävligt mycket svårare i konferensfinalen. För där stöter de på ett Pittsburgh som känns nästan predestinerade.
Oh, jag gillar uttryck.
Och gå hela vägen.
Ja.
De har imponerat väldigt mot Washington tycker jag. De vann ju till slut med 4-2 då, och Washington åker ännu en gång ut i andra omgången. Ja. Förkrossande efter den här fantastiska grundserien. Fast jag har flera gånger sagt att jag tycker inte det är som vanligt med Washington. De har inte vikit ner sig, de har inte tappat några ledningar, de har inte låtit bli och liksom döda serien när de har haft chansen som det har varit så många gånger förut. De bara stötte på en motståndare som var bättre.
Exakt, jag håller helt med dig. För att när vi previewar slutspelen också så tror jag till och med vi sa så här att om inte, med tanke på den extrema grundstenen och det här lagbygget som känns komplett under en lönetagsera liksom, så känns det som att om inte Washington tar hem öst åtminstone så är det ett fiasko. Men jag har svårt att kalla det ett riktigt, riktigt fiasko här. För att de mötte ett lag som är extremt bra. Och som är ju formstarkast 2016 i hela ligan. Ja. Och som var bättre. Och det var inte för att Washington vek ner sig som du säger. Utan det var Pittsburgh som var bättre.
Ja. Och det är inte så. Alltså, Pittsburghs offensiv är ju alltså de har tre kedjor som är livsfarliga och när man ska matcha mot dem så kan man ta bort Crosby-kedjan och Malkin-kedjan. Ja, då dyker plötsligt Hagelin, Bonin och Phil Kessel upp. Och det var ju de som avgjorde den här serien. Helt ja. Makalösa i den avgörande sjätte matchen.
Ja.
Gjorde alla mål. Ja. Inklusive avgörandet.
30 poäng i slutspelen har de där killarna gjort på 12 matcher. Eller vad är det?
Ja, och det blir ju matcher. Så med matchningen i slutspelen. Alla säger, åh, den och den stjärnan gör inte det och det. De blir ju borttagna. De får ingen utrymme, de får ingen tid. De får ständigt möta motståndarnas bästa spelare som kan stänga ner dem.
Ja.
Men om man har så många vapen som Pittsburgh så räcker inte motståndarnas svar till.
Nej, exakt. Och jag vill säga en sak med det också. För det är den stora anledningen till att Pittsburgh är så pass bra och faktiskt lyckas spela sån här hockey i slutspel för en gångs skull. För de har ju haft många miserabla slutspelsfiaskon själva här i flera år i rad sedan de vann 2009. Men det är just bredden som är nyckeln. Men de har ju vilat så extremt mycket på Crosby och Malkin tidigare. Och på Letang och så. Att det är de här och Fleury liksom. Att de upptar ju liksom halva lönetaket och de måste prestera. Men jag tycker det är intressant nu till exempel. När de tar in Kessel, då tänkte man ju i somras, då tänkte man ju att han kommer göra 40 mål ihop med Crosby. Och gör han inte det, då får han spela med Malkin. Men nu har ju grejen blivit att han spelar med Bonino. Liksom. Då har man ju verkligen utnyttjat sitt lagbygge till max när man kan ha sån spets i tre kedjor, som säger. Och jag menar, Kessel, jag är inte så förvånad heller att han gör det, för att han gjorde ju 30 mål säsong efter säsong med Tyler Bozak. Så han är inte nödvändigtvis beroende av att spela med en superstjärna, utan han nästan kanske uppenbarligen passar bättre med lite andra typer av spelare faktiskt.
Ja, och jag tror att han trivs just med att inte vara the go-to-guy, att han måste vara nummer ett, utan att han kan vara i en sån kedja som han är nu, som har utvecklat en sån fantastisk kemi.
Precis, exakt. Och för det är verkligen som du säger det, nu skulle liksom Pittsburgh misslyckats i det här slutspelet, då skulle inte allt ansvar ha fallit på Phil Kessel som det gjorde i Toronto liksom.
Nej.
Utan nu är det finns stjärnor som står högre upp i hierarkin. Och då kan han spela ur mycket, mycket tydligare liksom.
Hela den här kedjan får ju också ses som general manager Rutherfords triumf. Alltså, samtliga tre killar har han knutit till sig inom loppet av den senaste 10 månaderna.
Ja, just det.
Och de har blivit som braksuccé.
Ja.
väldigt spännande. Både Bonin och Hagelin, alltså vilka klockrena trader det har blivit för dem.
Ja. Ja, det är bara att lyfta patten faktiskt och Rutherford också, som jag tyckte kändes lite sådär, att han är väl uppåt 70 bast nu liksom, och han tog ganska många felbeslut i början av sin tid som Pittsburgh coach eller Pittsburgh general manager, bland annat ju på coachfronten med Mike Johnston och sådär.
Och
lyckades inte fokusera fel, tyckte man, i de killar han rekryterade, men nu har han gjort en supersäsong, alltså, för han har ju enormt stor del i det här verket.
Förlåt.
Dels som säger det faktum att han har plockat in Kessel och Hagelin och Bonino allihopa, men också att han byter coach till Mike Sullivan och träffar så extremt rätt.
Ja, Sullivan har varit grym. Och även Daly får ju sägas har varit ett fynd.
Ja, verkligen. Det är också ett riktigt fynd. Och där har de väl dessutom lyckats få Chicago att behålla lite lön, eller är det tvärtom? Ja, jag tror det.
Så ja, alltså matchen när de skulle klara sig utan Letang då var han ju helt fantastiskt bra, Daly. Ja. Tog ett enormt ansvar.
Mm.
Jag trodde att det skulle gå till helvete när de fick lov att klara sig utan både Letang och Mäte, men då är Trevor Daly plötsligt superback.
Ja, det är faktiskt, det måste man lyfta fram. Och sen måste man ju naturligtvis, det har varit en storyline hela slutspelet här, men det faktum att Matt Murray har ställts mot Henke Lundqvist i första rundan och sen mot Braden Holtby, Vessina vinnare med all sannolikhet och kanske Hart nominerad till och med. Att han lyckats vinna båda de serierna är ju spektakulärt också.
Jaha, nominerad vart han väl inte?
Nej, Ted Lindsay eller vad blev
han? Ja, kanske, ja just det. Ja, förlåt. Ja, såklart också bra succé för Pittsburgh att de får in en rookie som presenterar grödhet Morris. Det krävs ju också.
Ja, så är det bra.
Men vad gäller Sullivan så är nästan det viktigaste av allt att i en match när de fick stryk Game 5 i Washington, så hände ju något som inte har hänt på hela slutspelet. Då var det gamla Pittsburghs slutspel. Washington fick dem för en gång skulle ur balans. Att de blev griniga, de gnällde på domaren, de tog massa dumma utvisningar. De såg ut som de har gjort i serien mot framförallt Philadelphia och Rangers några gånger. Och det är ju så man har slagit Pittsburgh Penguins under Bilesma och Johnston.
Just det.
Och för en gångs skull så släppte det här. Men då var ju Salven vansinnig. Han fick ett fantastiskt vredesutbrott i båset. När flera stycken satt och gnällde på domarna där. Han skällde ut dem så han såg livsfarlig ut. Han såg ut som ett filmmonster. Och sen var det slut med det. Och det är ju det nya Pittsburgh som han har försökt prata om. Att han genom, har försökt gjuta in, spränga in mer mental hårdhet. Och att de ska sluta bli distraherade av saker runt omkring. Utan bara spela hockey.
Ja. Ja,
de har varit för lätta att få ur balans tidigare.
Det, där sätter du verkligen fingret på någonting. För där var du inne på för några veckor sedan också. Att det var bland det första han noterade när han kom där i december. Att
ja.
Han tyckte när, om det var någonting han kunde peka på som var fel. Så var det just det att de vek ner sig när de tappade ledningar. Eller i tredje perioden. Liksom.
Ja, var för lätt att bli för irriterade och griniga. Och han är ju bästa kompis med John Tortorella. Som ju faktiskt en gång sa att det var den mest arroganta organisationen i ligan med sina two whining stars.
Ja, just det.
Och det har ju Sullivan säkert delat den uppfattningen. Och nu sett till att bygga en ny profil internt.
Ja, ja exakt.
Ja, och då kommer vi till hur ska det här gå då? Och det är lite svårt att bedöma eftersom Tampa inte har stött på så lika bra motstånd. Så det är svårt att veta hur de kommer att reagera på Pittsburgh. Men jag tror att Pittsburgh, som jag sa, predestinerade. Jag tror att Pittsburgh vinner med 4-2.
Oh, du säger så pass. Ja, ja det är lite oroväckande också att senast Pittsburgh plockade upp en tränare mitt under säsongen från sitt AHL. Och nu vann de Stanley Cup med Bilesma. Ja. Nu är det lite samma historia igen här sen. Men framförallt så tycker jag i alla fall att det ska bli kul att se. För det känns som att Tampa kan åtminstone matcha Pittsburghs fart. Det känns som två moderna lag. De spelar den här fartfyllda, tempostarka hockeyn som nästan drar ifrån sina motståndare rent fartmässigt. Och jag tänker att Tampa har i två raka matcher verkligen haft en fördel på målvaktsfronten. Men jag har svårt egentligen att lägga all vikt vid det nu med tanke på att Matt Murray lyckats spela bort både Lundqvist och Holtby som sagt då. Så att det är inget tydligt problem heller för Pittsburgh. Så att, Hedman han tog bort Tavares väldigt effektivt. Men nu måste han ta bort Kessel och Malkin och Crosby och
Hagelin.
Och Hagelin och Bonino och hela gänget där. Så att
Hagelin som gjorde sin, Game 6 här var nog Carl Hagelins bästa NHL-match någonsin.
Ja.
Ja. Victor är bra på skridskor, men det kommer att gå undan. Överhuvudtaget så känns det som det kan bli en extremt sevärd serie. Rolig att titta på.
Ja, för det är precis. Det är verkligen båda lagen spelar den typen av hockey som är väldigt attraktiv faktiskt.
Ja.
Men jag får ju bara återigen då tippa mot Tampa Bay, som jag alltid gör. Och det, nu har jag kanske lite mer fog för det. Så att jag säger 4-3 till Pittsburgh.
Hur brukar Pittsburgh? Alltså, 2011 var det väl då?
Ja, det är enda gången de möts i slutspel och då blev det 4-3 till Tampa. Det är den klassiska scenen som jag brukar återkomma till och som är en av mina favoritögonblick som Tampa-supporter. När de låg under med 3-1 i matcher mot Pittsburgh, som i och för sig då var utan både Crosby som hade hjärnskakning då, tror jag, och Malkin som var borta också. Men då ledde alltså Pittsburgh med 3-1 i matcher och sen kollapsade de och så vände Tampa till 4-3. Efter bland annat vunnit en av bortamatcherna med 8-2 där i avgörande fasen. Gjorde 5 eller 6-0 i första perioden.
Ja, det kommer inte att hända nu.
Nej, det kommer inte att hända. Det är inte många spelare kvar från den tiden heller faktiskt. Hedman var ju som sagt på, men annars var det Le Cavalier och Purcell och Malone och de här killarna som spelar i Tampa.
Är Victor den enda som är kvar? Stamkos är väl kvar
också? Ja, Stamkos är kvar också. Annars är det...
Annars bara nytt.
Det är Kutjov och Palatto och de här killarna.
Ja, jag vet. Och den dyre backen... Matt Carling.
Usch. Det kan bli Tampas fall här.
Ett snabbt usch.
Ja, det är ju tyvärr farhågande att det kan ju bli vårt fall här mot Pittsburgh. Ja.
Tror du de kommer matcha Hagelin och company mot honom?
Ja, det är ju att vinna segerrecept.
Ja.
Så det borde de försöka göra.
Ja, jag säger 4-2 till Pittsburgh.
Ja. Men innan vi hoppar vidare till västern, så skulle jag bara vilja säga någonting om Islanders här. Och kanske Washington, jag vet inte bara vad som händer här nästa. För att Islanders, ja, Tavares, han lyckas ju inte alls vara lika dominant i den här andra rundan. Efter att ha varit så suverän och MVP, Conn Smythe-mässig mot Florida Panthers. Så gick han ju poänglöst de fyra sista matcherna, -5. Och helt utraderad av Hedman faktiskt. Men de har ju lite intressant nu med Okposo som är unrestricted free agent. Frans Nielsen, unrestricted free agent. Matt Martin som jag var så pass framträdande i slutspel också, unrestricted free agent.
Ja.
Så de har ganska mycket att pussla med där, och jag tänker också nu när Halak blir skadefri, om de ska välja Greis eller Halak. När de har
här i New York läser man ju väldigt mycket då om att de tycker att trots att det har gått så då att Garth Snow har misslyckats. Nu kan inte prata överhuvudtaget. Garth Snow har misslyckats trots att de har tagit sådana steg framåt och har sett så bra ut de senaste åren. Han har misslyckats med att ge Tavares en riktigt bra lekkamrat, och att det måste vara fokus på det framöver.
Ja, och nu tyder väl allt på ändå att Okposo, som har funkat hyfsat med en ändå i några år nu, kommer försvinna, för att han vill ju ha drygt 7 miljoner till och med dollar per säsong i snittlön, och han vill ha längd på det, för nu vill han skriva sitt livskontrakt här. Och det verkar inte Islanders vara så sugna att ge honom. Positivt för Islanders i alla fall är ju att Hamonic har sagt att han har dragit tillbaka sin trade request och vill stanna.
Mm.
Så att, men de har Gord Snow, som du säger, han har lite att pussla med det, för att ja, det tog lite för enkelt stopp här i andra rundan, trots allt.
Ja. Ja.
För att man ska kunna se ljus på framtiden ändå.
Ja. Ja. Lite har de att jobba med det. Washington vet inte om de har lika, alltså det känns mer som de måste bygga vidare på det trots har byggt upp.
Ja, precis, för de var ett bra lag i slutspel också, ett av de bästa lagen, alltså det var nästan, det hade nästan kunnat varit en final mellan Pittsburgh och Washington, men jag tyckte att det som varit inne på med Pittsburgh hela tiden var ingen jättestor svaghet på något sätt i Washington, för annars skulle man leva under grundserien så övertygande, men det följer ändå lite på den offensiva bredden. Att Ovechkin gjorde en bra serie. Alltså inte någon enastående, men han gjorde ändå drygt en poäng per match på de här sex matcherna. Men Kuznetsov 1+1 i slutspelet. Och ja, det var inte så mycket secondary scoring att tala om. T.J. Oshie gjorde ett extremt bra slutspel. Justin Williams klev fram i några viktiga matcher och gjorde mål. Och Niklas Bäckström gjorde ett bra slutspel. Men ja, det var lite, till skillnad från Pittsburgh så hade de svårt att få in mål från Chimera och Beagle, och Mike Richards gjorde ju inte en enda poäng i slutspelet, och de här killarna, jag menar Matt Cullen och till och med Kunak, eller de här gjorde ju mål för Pittsburgh, så att,
ja. Ja,
det var ändå bredden till slut som blev lite man kan inte skylla det här slutspelsuttåget på Ovechkin som man brukar göra, absolut inte, det tycker jag inte, utan det var bredden som Pittsburgh tog sig vidare på.
Ovechkin var ju faktiskt riktigt bra. Han gjorde kanske inte så många mål som man drömmer om, men snacka om att de försökte ta bort honom. Han gjorde ju annat istället. Han var ju fantastiskt engagerad i den här serien.
Ja.
Tacklades och backcheckade och stod i. Och ändå så gjorde han, alltså, de där powerplay-målen han får in, när alla vet vad som ska hända, det har vi pratat om många gånger. Ja. Han står där han står och så bara smäller.
Han gör ju några sådana mål ändå liksom.
Ja.
Så att, nej, Ovechkin finns det ingen som helst. Han ska inte falla någon skugga över honom, utan det var the supporting cast som hade behövt steppa upp på samma sätt som Pittsburghs gjorde, tycker jag. Det är om jag ska hitta något att skylla på för som ändå inte räckte för Washington här. Så säger jag. Ska vi dra till väst då?
Way out west.
Ja.
Ja, där fick vi en serie avslutad då när vi natten innan vi spelade in det här när St. Louis Blues krossade Dallas på bortaplan i Game 7, som antagligen är den minst intressanta Game 7 jag har sett.
Ja.
sen jag flyttade hit. Det var ju avgjort efter en period.
Ja, exakt. Och bara två tredjedelar av publiken satt kvar när halva matchen återstod i princip.
Ja, en bit in i andra så hade jag alltså St. Louis ledning med 5-0. Ja. Och det var ju synd om Dallas, för att det handlade ju om att ja, den här målvaktssituationen, det var en crash and burn ärende för Jim Neal till slut. Kari Lehtonen var inte beredd på Game 7 och var otroligt darrig i knäna, så allting gick in ett tag.
Ja, och han släppte in 3 mål, och egentligen 4 mål, för det var ju en offside där. Så det var ju ett katastrofmål att släppa in också, så som det tillkom egentligen.
Ja, och Antiniemi såg inte något mycket bättre ut när han till slut kom in.
Nej.
Lindy Ruff tog ju på sig det ansvar att han kanske borde ha bytt ut Lehtonen direkt när det där första målet, eller det bortdömda målet gick in.
Ja, just det.
För att alla kände ju då, aha, det är en sån här kväll Lehtonen har. Han är ju speciell, alltså. Han är ju en stor talang, och han gjorde 2 bra matcher innan den där.
Exakt.
Men jag skrev i bloggen, nu tror de alltså att Lehtonen ska göra 3 bra matcher i rad. Mm. Hoppas de har varit i någon av Dallas megakyrkor och bett. För att han är ju så... ojämnheten är ju hans själva signum.
Ja, verkligen.
Så man vet att det kommer en platt match rätt vad det är. Och det var ju det sämsta tänkbara tillfället den skulle komma.
Ja, exakt. Nej, han var ju helt bedrövligt usel faktiskt.
Ja, det är tråkigt. Men... ja, om vi ska koncentrera oss på det, så är det ju, det var en chans när Jim Neal och ha den här situationen med två första mål så, som skulle alternera, och dyra också. De har den dyraste målvaktssituationen i hela NHL.
Ja.
Och det har inte funkat liksom. Han får lov att äta det här och köpa ut någon och ta pengarna som det kommer att kosta.
Ja, det är ju nästan det enda valet, för det är ingen som kommer vilja träda till sig. Båda lagen har ju, båda målvakterna har ju 2 år kvar dessutom. Och har hiskelig lön. Alltså, jag menar, Niemi har 4,5 miljoner per säsong i capit, och Lehtonen är ju nästan uppe på 6 miljoner i capit. Så att det är enorma löneposter. Så att, det är ju bara att köpa, det är ju det som gäller tyvärr. Alltså.
Det hjälper ju inte att Dallas inte har någon särskilt avancerad defensiv struktur heller.
Nej, exakt.
Precis. Jag pratade med Patrik Berglund efter den här matchen igår. Jag var inte tvungen att fråga om det. Om de liksom kände att de kan utnyttja det här. Att han är där. Och det var ju, svaret var ju ja. Mm. Ja, vi pratade om det. Vi måste skjuta ur alla vinklar och vrår. Hela tiden.
Ja.
Och han drog ju själv in ett väldigt enkelt mål från långt utifrån.
Exakt. Lehtonen är helt borta. Och det där målet som Tarasenko gjorde som blev bortdömt också. Det visar också. Det är bara att kasta in pucken så kan det hända vad som helst.
Tråkigt tycker jag. Alltså inte att St. Louis går vidare, tycker jag inte alls är tråkigt. Det har de gjort sig förtjänt av, men det var tråkigt att det varit en sån meningslös Game 7 att titta på. Och tråkigt för att Dallas skulle få ett sånt trist slut på en säsong som har varit liksom så underhållande och bra på så många sätt. De har ju spelat fantastisk hockey mellanåt.
Ja visst, exakt.
Men å andra sidan, löser de bara den här situationen med målvakterna, så kommer ju Dallas att få många, många, många fler chanser med det här laget.
Exakt, och de tar en contender som St. Louis till en Game 7 utan Tyler Seguin i hela matchen.
Ja, det ska man ju komma ihåg. Han var borta. Jag har inte fått något riktigt svar på vad som var fel med honom, men det måste ju vara allvarligt så man inte kunde spela.
Nej, precis. Så att, ja, jag håller med dig på många sätt. Och det, för jag, ska man analysera så här hit och dit, man kan ju säga att St. Louis bredd också var avgörande, som vi varit inne på med både Tampa och Pittsburgh nu liksom, att det ofta där det faller tillbaka på. Spetsen måste vara bra, men bredden måste också vara väldigt bra. Men trots det så tycker jag nog i den här Game 7 så är inte så mycket att peka på åt det andra eller ena hållet. Det handlar mest om målvaktsspelet. Det är lite paradoxalt då att Brian Elliott, som jag har varit så, som man har klagat på så många gånger, och som tjänar hälften av vad Antiniemi tjänar, att han är så pass bra som han var i sista matchen också. Han la ju ett ägg i match 6, men annars har han gjort ett fantastiskt bra slutspel.
Ja, och om vi ska prata om St. Louis, så jag tjatade i bloggen igår om Redemption. De har ju verkligen nu skrivit om sin historia. De har gjort det som Washington inte gjorde. De tog sig förbi andra rundan. Mm. Och är nu i konferensfinal för första gången för den här generationens bluesmän.
Ja.
Och det går inte att säga någon annan. De var ju extremt bra samtidigt i den här Game 7. Lugna, säkra. Mm. Inte alls för upphetsade, utan bara gjorde det de skulle och bara helt beslutsamt i 60 minuter.
Ja, det är precis, för det är allt annat vad St. Louis har stått för tidigare. Liksom.
Ja,
alltså den typen exakt. Av karaktärsdrag. Och man såg ju bilder innan matchen när de stod och spelade lite boll där i katakomberna. Liksom. Och så garva och spela lite, var totalt avslappnade inför en Game 7 på bortaplan. Liksom. Det känns som att det är helt annan harmoni i den där truppen just nu.
Ja, och de har första gången då under den här senaste eran, under Hitchcock-eran, en målvakt som är riktigt bra i slutspelet. Mm. Samtidigt är nästan alla som deras nyckelspelare, deras bra spelare är verkligen bra samtidigt.
Ja.
Backis har växt ut till något enormt i det här slutspelet. Ja. Sten på lite med backarna, så Bowmeister och Pietrangelo var ju helt makalösa igår.
Ja. Ja, det är den där
Tarasenko som en superstar som håller på att bli verkligen just superstar. Ja. Men det intressantaste tycker jag är att de här två kidsen som vi har hyllat så mycket under säsongen, Fabry och Pareko, framförallt Fabry nu på slutet, de är inte bara bra rookies liksom. De har gett St. Louis nya dimensioner.
Absolut. De har dels varit energiinjektioner. Men de är också väldigt bra spelare i sig. Liksom. De går och håller i handen i viktiga matcher. De kliver ju fram liksom. Och är bra när det är darriga situationer.
Fabry går. Så han spelar sin... Ja, nu, det var ju bara några veckor sedan spelade han Game 7 mot Chicago också. Men i den sorten... Han har aldrig tidigare varit i närheten av sådana matcher. Och ändå är helt... Spelar precis som vanligt. Nästan bättre.
Ja, exakt.
Ja, det är mycket imponerande.
Ja, jag tycker också faktiskt att det är, att St. Louis är ett häftiga att lyfta fram på många sätt. Och en sån som Brower till exempel, det var många som höjde på ögonbrynen när de tradade bort han, eller tradade till sig honom från Washington mot T.J. Oshie som ju var publikfavorit i St. Louis.
Mm.
Och jag vill påstå att den här traden blev mer av en win-win än vad man trodde från början. För jag menar, Oshie har ju varit bra i Washington, så jag gör 5 mål mot Pittsburgh. Och en av dem som verkligen gjorde en stark insats för att försöka plocka ut Pittsburgh i den serien, trots allt. Och Brower har ju varit väldigt bra i egentligen hela slutspelet här. I avgörande matcher mot Chicago till exempel, men också här mot Dallas.
Ja, han har ju viss erfarenhet av det här. Om jag förstod saken ut så var matchen igår var alltså det 8:e slutspelsrundan i rad för honom som har gått till Game 7.
Ja, ja, det är ju rätt spektakulärt får man säga.
Ja.
Oh, shit alltså. Ja, då har man
erfarenhet. Nu vet vi inte vem de får möta då i konferensfinal, men jag känns St. Louis som en het finalkandidat nu. När laget har gått igenom de här mentala stålbaden och visar sig klara av dem. Och the mighty machine i Scott Trade Center.
Exakt. Ja, jag skulle påstå, oavsett San Jose och Nashville här, så håller jag nog Blues som favorit. Det tycker jag.
Ja. Ja, jag med. Ja. Men det vet vi inte förrän vi har sett den matchen då som spelas i natt när vi har spelat in det här.
Ja.
Den sista, andra slutspelsomgången avslutas med Game 7 mellan San Jose och Nashville i SAP Center, eller Shark Tank.
Ja.
Och den blir förhoppningsvis lite roligare att se än matchen i American Airlines Center.
Ja.
Det konstiga med det här var ju då att innan serien började så var det bortalagen har varit bäst då. Nu har de bara vunnit sina hemmamatcher istället.
Ja, det är ju typiskt där med sport som man inte förstår sig på. Att det går liksom inte riktigt att förutse saker och ting. För det var ju något som jag snackade om, kommer ihåg då, att det här är ju lag som verkligen är grymma på bortaplan och har jättesvårt inför hemmafansen att få till sitt spel. Men nu har det varit precis tvärtom. Det är 6-0 i hemmamatcher hittills. Ja. Och 3-3 matcher.
Och det talar ju då för San Jose. Likaså det faktum att de har vunnit hyggligt klart flera gånger på hemmaplan. Medan Nashville, Att tvinga sig till segrar, två övertidssegrar på hemmaplan.
Precis, och var illa ute i match 6 när de kvitterade i sista perioden.
Ja. Men samtidigt har man ju då har ju visat sig att Nashville har kackelax egenskaper.
Ja.
De går inte att få bort.
Nej.
Och Peter Laviolettes facit i Game 7 är helt fantastiskt.
Ja, vad har han
vinner alltid Game 7.
Han har inte förlorat någon
eller? Jag tror inte han har förlorat någon. Nej. Med Carolina, Philadelphia och så vidare. Ja. Kommer du ihåg det? Carolina mot Edmonton.
Ja.
De låg under med 3-2 upp till Edmonton och kvitterade. Kommer hem och vinner på hemmaplan. Game 7.
Ja, du ser.
De vände mot Boston.
Ja, just det.
Låg under med 3-0. Kom tillbaks.
Oj.
Han vet hur man får lagen att vara så här motståndskraftiga och stryktåliga.
Ja, de som tycker att det är en tillfällighet med Boudreaus Game 7-förluster, här har de en motpol här också. Det finns ju något samband man ändå kan dra där. Det finns ett mönster man kan tyda.
Och jag vet inte om du såg slutet av Game 6, sista 10 minuterna av ordinarie matchtid och sen övertid. Då spelade ju Nashville, ta mig fan, den bästa hockey jag sett på hela säsongen. Det var helt otroligt vad de tryckte på.
Ja. Ja, nej, och precis. Och nu faktiskt i den här Game 7 så får man nog säga att det är ett mentalt prov här för framförallt för San Jose. För att nu
verkligen
känns de som en favorit här och det är hemmaplan och de vann sin senaste hemmamatch med 5-1. Men nu kommer ju Nashville in med extremt mycket energi. De har överlevt igen. Och ja. De är underdog i den här matchen.
Ja, och San Jose har ju inte något bra facit såna här gången. Nu har de under det här slutspelet då har generationen hajar med Thornton och Malou och Pavelski och company visar en helt annan swagger, en helt annan styrka än tidigare. Men det här är en extrem situation.
Ja.
Och det ska bli väldigt intressant att se hur de reagerar på det och hur.
Ja, verkligen. För nu ställs det på sin spets igen det här, alla argumenten mot chokerlaget San Jose.
Ja.
Och de verkligen klarar av det ännu en prövning här. För att, visst, det var riktigt snyggt att de slog ut Los Angeles, men det kändes ju, många San Jose-supportrar räknade nog med att de skulle vara nog glada att det blev Nashville och inte Anaheim på förhand. Och tyckte att det här, nu har de verkligen chansen att ta sig till konferensfinal. Men ja, skulle de missa det här på hemmaplan nu så är det ju återigen en kniv i magen.
Ja, och Nashville gjorde ju det här senast. De åkte till Anaheim och vann Game 7.
Just det, exakt. Så det är mycket som talar för dem också faktiskt.
De har väldigt mycket självförtroende och de har väldigt många spelare som verkar tycka om att spela det här. Med Ekholm och Wilson och Arvidsson som avgjorde senast.
Ja, det är snyggt mål. Det är
fantastiskt backhandskott alla
Sidney Crosby. Ja, det är precis så. Ja, Arvidsson. Vi har ju hyllat han lite från och till hela säsongen. Det är ju en Duracell-kanin. Han bara köttar på, orädd. Han trivs säkert i den här typen av matcher.
Lavi älskar honom.
Ja, jag har sett att Adam Wingen, deras beach reporter, älskar honom också. Han hyllar honom så fort han är på isen i princip. Tycker han ska få ännu mer speltid nästan.
Ja.
Jag kommer ihåg att han var ju dominant i AHL förra året. Han sköt ju mest skott av alla spelare i hela AHL i fjol.
Ja.
Finns talang.
Och när jag var där förra veckan, då kom han fram när jag stod i omkring, så kom han fram och pekade på klubbmärket, så var det här Ekeliv stod.
Så han så? Nej, det är sant.
Nej, det gjorde han inte. Men det stod jag och tänkte på.
Ja. Ja. Nej, men jag tycker...
Väldigt kul att vara på slutspelshockey i Bridgestone Arena, det kan jag säga.
Ja, det känns som att det är inte helt tyst och lugnt där inte.
Nej, ja, och det är mer fest liksom än på andra sidan. De har inte lika mycket ångest.
Nej.
De vill ha roligt.
Ja, jag är på något sätt lite förtjust i den här fula gula färgen också. Som ger dem lite karaktär, identitet. Jag är lite svag för Nashville efter det där besöket. Trots att jag hade traumatiska upplevelser också. Så. Ja, nej, men vad tror du då? Nu vet ju många lyssnare hur det har gått när de hör.
Tycker du inte lägga ut det här för
jag slänger ut det här så fort som möjligt. Så det är nog många som har hunnit, som hör innan också. Men vad tippar du så här nu när vi inte vet?
Ja, som vi just sa, oavsett hur det blir så tror jag att St. Louis blir väldigt svåra att slå. Ja. De kommer ha hemmaplansfördel. Nu har ju i och för sig det inte visat sig betyda så jättemycket då. Men det borde göra det ändå.
Det borde göra det. Ja. Och generellt sett historiskt ändå får man ändå säga att framförallt i långa serier så brukar hemmaplan betyda mycket.
Ja, jag åker faktiskt dit i helgen och ska se de två första matcherna i St. Louis oavsett motstånd.
Det ska det. Ja, det är stort.
Och sen åker jag och sätter mig på Tiki-baren i Tampa.
Ja, det är 5 plus.
Får man se dig där?
Ja, alltså jag har, nu är det så att Jan Johansson, vår administrativa chef, jag har mycket diskussioner med honom. Han tog heja på Pittsburgh Penguins här plötsligt. Jag vet inte riktigt varför. Men, vi får se om jag lyckas. Jag måste ju, jag får väl...
Han gör det för att du ska vara kvar hemma.
Ja, precis. Det kommer ju EM-slutspel här och sånt här när det behövs lite liksom, bemanningskraft på redaktionen. Men, blir det final så sitter jag ju på Tiki-baren. Här.
Kan det börja EM då egentligen?
Ja, när det är 10 juni eller sånt där. Så det...
Ja, men du kan komma nu under konferensfinalen när de ändå åker ut. Ja, ja. Och så kan du åka hem och jobba dygnet runt sen på EM.
Ja, just det. Jag tänker så. Ja. Ja. Ja, jag blir ju extremt lockad här. Alltså.
Vad heter sportbaren där som var så bra i Tampa?
Det vet jag ju. Den är Hattricks.
Hattricks, ja, den är också trevlig.
Ja, och så har ju hela downtown har ju blivit mycket trevligare nu sen Jeff Innick tog över och har köpt upp området och rustat upp och snygga till.
Ja. Ja, jag tycker du ska komma.
Ja.
Du, en sak som jag tänkte nämna. Men ja, Blues vinner. Jag säger 4-2 eller 4-3.
Oavsett.
Ja, ja, precis. Vad säger du?
Jag säger så här att inför den här serien mellan Nashville och San Jose så tippade jag att Nashville skulle vinna Game 7 på bortaplan.
Oj!
Så att nu måste jag stå fast vid det. Jag har haft väldigt mycket fel i det här slutspelet hittills. Så att men jag måste försöka fortsätta ändå gå efter magkänslan. Och jag säger att det blir Nashville St. Louis då.
Ja.
Och jag, som jag också varit inne på, så tror jag St. Louis är det starkaste laget. Och jag ser det här som en oerhörd chans för St. Louis att vinna Stanley Cup överhuvudtaget. Alltså. Och det måste vi bara nämna också att vare sig det blir St. Louis, Nashville eller San Jose som går till final så har ju inget av lagen vunnit Stanley Cup tidigare. Så det är ett...
Det är jättekul.
Från västsidan är det verkligen rookies här i sammanhanget.
Ja. Det är så kul att det blir så många nya spelare som ska spela Stanley Cup-final.
Ja.
Mycket, mycket spännande. Jag tänkte innan jag vill nämna en sak. Svenska fans har ju nu inlett sin guldskölden omröstning om sportjournalistik. Och bland annat så kan man då rösta på bästa podden.
Oh.
Och jag tänkte bara säga att om det är så att läsarna tycker om någon särskild podd eller läsarna tycker om någon särskild podd så gör det ju ingenting om de går in och röstar på den. Jag bara, I'm just saying.
You just saying that. Ja,
Svenskafans.com, guldskölden, go ahead.
Ja, exakt. Ni har det. Fri vilja.
Ja.
Och göra vad de vill. Kan det möjligtvis vara så att man kan rösta på den bästa bloggen också, kanske?
Nej.
Det kan man inte göra i år.
Kategori. Men däremot så kan man rösta på hockeyjournalist eller fotbollsjournalist. Så hockeyjournalist, I don't know.
Det finns, finns ju alternativ där också, så att säga.
Ja.
Ja, men bra. Då får väl, jag tycker du klarar med bravur ändå här. Du har varit hostigt och lite gibboché-röst, men vi tog oss över en timme och har fortfarande rösten i behåll i alla fall.
Yes, så, jag tycker det var trevligt.
Ja, bra, det tycker jag också. Och vi hörs nästa vecka, då är det konferensfinaler.
Nu är vi mitt inne i konferensfinalen och har nya perspektiv på saker och ting och kommer säkert att säga att jag är helt chockad över det här och så.
Ja, exakt. Och man har haft helt fel med allting.
Ja.
Precis. Men, ja. San Jose går säkert vidare också. Ja. Men och så kanske Calgary har en ny tränare. Vi får se vad som händer.
Vi får se.
Ja. Ha det gott
allihopa. Tack för den här veckan, Jonathan och lyssnarna.
Ja, tack detsamma. Och jag tänkte vi låter er avsluta med en liten sång här. En gammal klassiker från One Two Punch och So Four More Slump när Victor Norén klippte ihop min gamla Guy Boucher-imitation tillsammans. Och det är detta ihopslaget med mitt uttal av Dan Labråten.
Ja.
Just det.
Fantastiskt.
Den remixen kommer här nu. Ja, vi ses nästa vecka. Hörs. Yep.
Hej. Hej.
Play hard. Play hard. Play hard. Play hard. You gotta be resilient, everybody. Play hard, everybody. Play hard. Play hard.
Dan Labraten. Dan Labraten. 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 Labraten.
Är den värsta sen Esposito.
Play hard. Play hard.
Labraten.
Gotta be resilient, everybody. Play hard, everybody.
Dan Labraten.
Play hard.
Dan Labraten. Labraten.